Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tre. Ja, må han leva.
Ja,
må han leva. Okej, jag kanske inte var så väl genomtänkt att göra det på länk i alla fall. Men grattis till Hans Aura Amsson.
Tack så mycket.
Vi har ju Abris i bild där. Jag kan säga att han blev generad faktiskt.
Ja, det var väl av eran skönsång framförallt som jag blev lite generad av lyssnarnas vägnar där. Ni lär hitta rätt tonart bara tillsammans. Båda tonarterna var ju bra, men de passade inte riktigt ihop.
Att sjunga så här på länk och inte vara i samma rum, det var en utmaning.
Det var en utmaning som jag tar med mig, att vi kanske liksom ska jobba in det lite mer.
Det är tanken som räknas, Julia. Jag är så glad och tacksam över att ni lägger er skönsång på en gammal gubbe som mig.
Vad fick du för present av familjen då?
Jag visste att den skulle komma. Jag brukar glömma bort, eller inte glömma bort, men jag brukar bli liksom så här, vad var det jag fick nu igen? Så nu visste jag att den skulle komma från dig, Thomas. Vi har jobbat ihop så länge och poddat så länge. Så att jag fick en tröja och en mössa.
Hur ska ni fira då? Att du fyller?
Vi har faktiskt klarat av det. Vi tog allt igår. I och med att det är lite så måndag, vet alla hur det är då. Det är lite barn och höstlov, ska sova länge. Mycket för oss vuxna på måndagar och så. Så att vi körde allt igår, så jag tyckte det var väldigt smart. Så jag är klar, färdig.
Det är perfekt, så kan du lägga allt fokus på hockeyn den måndag morgon så här.
Exakt.
Ja. Hörrni, vi ska kasta igång direkt tänker jag. Vi börjar med att kolla över lite till Hockeyallsvenskan. Det var väl ändå kanske den största snacksen förra veckan, var väl fredagsmatchen där, Tingsryd-Kristianstad. Om vi börjar hos dig då, Abris, vad var det som hände egentligen?
Ja, vad var det som hände egentligen? Det var inte den matchen jag följde som min huvudmatch. Men Fredrik Lade står i alla fall och vet inte om det är en timeout eller om han har ett snack med laget i båset i alla fall. Och plötsligt så smäller det något jävulst, får man säga så, bakom honom. Och man ser riktigt hur han rycker till liksom där. Och då är det ju något ljushuvud då i Kristianstad ishall som slänger in en sån här banger. Det är väl en typ av sån här liten bomb som far in och landar ganska nära Tingsryds målvakt där också på isen. Så att det var väl ungefär grova drag det som hände.
Man ska ju fylla i också att Kristianstad har ju greppet om den här matchen och leder komfortabelt, så att det finns inte så mycket egentligen så mycket mer att spela om i matchen. Den är liksom lite död. Den är lite klar också. Och det är väl därför det kan tyckas vara ännu mer konstigare att man väljer att slänga in den på isen. För att nu riskerar ju Kristianstad, vi får se vad tävlingsnämnden säger, att kanske åka på en förlust.
Men jag tänker också så här, den som person som gör det här, tror att det finns något logiskt tänkande överhuvudtaget?
Det här är ju en jättestor diskussion. Man märker ju att det bubblar ju på idrottsarenorna. Det är strul och tjafs och vi har Stockholmsderby som kommer upp här också. Det har ju hänt någonting, att pandemin har ju skapat ett behov av att gå på idrott igen. Och grupperingar som där hormonerna sprutar hit och dit. Och det gör ju att det blir väldigt konstiga saker som sker. Jag tror att hockeyn och fotbollen måste nog sätta ner foten rejält. Vi såg att i England så tog man bort ståplats för att lugna allting för massa år sedan. Jag hoppas att vi hamnade där. Men jag tror inte man kan bara dela ut 5000 kronor i böter som Kristianstad ska betala. Utan antingen måste du komma åt den här personen och ge honom att han inte får gå på en idrottsarena på väldigt många år. Alltså kännbart. Och så får man föra upp det här i en större diskussion. Och det är ju inte bara hockeyn, är ju lite förskonade från det här. Fotbollen är ju ännu värre i. Men jag, man kan inte nonchalera det som sker i alla fall.
Nej, men det är väl också en fråga om, för jag vet inte om det var Glada där som klassade det som mordförsök, eller om det gick väl aldrig ut något offentligt att det var mordförsök, alltså att det är så det rubriceras, eller?
Nej, det var väl hans egen det var väl hans egen beteckning på händelsen. Jag vet inte om en åklagare kommer att klassa det som mordförsök, det är väl mer osäkert där. Det som är intressant i det här är ju vem har gjort vad, vem har sagt vad. Det är ju, om vi nu tar bort den här vettvillingen då, som fick för sig att slänga in en banger på isen, så är ju det som är väldigt intressant i det här är ju hur har det gått till efter det här? Vem har sagt vad och vem har bestämt vad och sådär? För där spretar det åt alla möjliga håll, och där får vi väl stoppa ner fingrarna i jorden och gräva och bli lite skitiga om fingrarna, tror jag. För där alla talar inte sanning i alla fall, så mycket kan vi vara överens.
Det är ju så att ishockeyförbundet har ju en tillförordnad tävlingschef just nu som kanske saknar lite rutin och så vidare. Han försöker säkert göra sitt bästa. Sen ska man också veta att det här var en fredagkväll. Vi har Hockeyallsvenskans sportchef var på ett ställe, Hockeyallsvenskans vd var på ett ställe. Matchdelegaten var givetvis i arenan. Men de kunde ju inte ha ett fysiskt möte om det här, för att de var ju inte på samma plats. Och det gjorde ju också att, ja, vem sa vad på ett samtal, kanske dålig uppkoppling. Det var nog många tråkiga faktorer som spelade in att det blev lite kaos här i fredags.
Men någon måste ju ha tagit beslutet att matchen skulle fullföljas, slutföras. Har du kommit någon närmare vem som har styrt
i det? Min värld måste det ju vara, Kristianstad ville ju spela, de tyckte ju inte att det var så farligt.
Ja, de ledde ju 5-1 också.
Ja, Tingsryd ville ju inte spela, de är ju lite, de är ju liksom tjuriga för matchen, de vill typ bara åka hem. De blir ju också lite känsliga i det här läget också. Och att de mådde dåligt och tyckte att det var en arbetsskada och så vidare, det har jag full förståelse för. Och förbundet kanske tyckte att ja, men det är bäst att det spelar klart matchen, annars får vi en icke-fullständig match. Så att det är ju den där kombinationen som gör att vi hamnar i det här läget då. Jag tror inte Kristianstad tvingade Tingsryd att spela, utan det måste ju ha kommit uppifrån, från förbundet eller Hockeyallsvenskan.
Ja, det känns ju liksom konstigt om Micke Gat har sån makt så han bara går in och tvingar Tingsryd och säger så här, att om inte ni spelar klart så kommer ni att få jättetuffa repressalier. Liksom. Det är klart att de måste ha haft någon kontakt med liga eller förbund Tingsryd och liksom fått direktiv av att ni ska spela klart det. Men med Micke Gat, Kristianstads tränare, är ju jätteförbannad på Tingsryd, för han tycker ju liksom att det är ganska dålig stil, och de borde ju kunna, alltså, oavsett, spela om matchen i det här läget. Han tycker väl att de borde se sig besegra, man ligger under med 5-1 och inte haft en chans i den matchen. Sen spelar man två dagar senare då match igen, och han är ju jätteupprörd över detta då, hur de har hanterat situationen. Så att det kommer ju att bli ett laddat möte nästa gång, tror jag, de här två lagen möts i alla fall.
Ja, det kommer att bli laddad på tävlingsnämnden också. Det här är ju, tar det här beslutet, vad ska man göra? Nonchalerar man det här så bjuder man ju in att buset får ta över hockeyn. Det ska bli superintressant att se vad som kommer den här veckan. Och håller med, nästa match, Tingsryd-Kristianstad. Det kommer ju osom den matchen.
Vi skickar Leifby då. Mm.
Men du, såg du, Abris eller Julia också, Såg ni bilderna från sista perioden?
Ja, när de spelade av matchen där, ja.
Ja, den bara står.
Ja. Jag kommer att tänka på en fotbollsmatch i VM, om det var 78 eller 82. Då var det två lag som skulle gå vidare till slutspel om det blev oavgjort. Och då såg det exakt likadant ut, att de bara stod på varsin halva. Det var ju efter det som man införde det här att viktiga matcher ska spelas på, alltså avgörande matcher ska spelas på samma tid, så att det inte går att liksom, fuska sig vidare.
Men, alltså, men det är det jag menar, vad ska man göra där? Ska man bryta matchen helt liksom?
Jag tycker man måste bestämma sig för vad man ska göra. Nu blev det ju en väldigt halvmesyr i alltihopa. Antingen så lär man ju bestämma att man bryter matchen och att det spelas klar vid ett annat tillfälle. Eller så lär man ju spela matchen. Alltså inte stå så där. För det där kändes ju som att det blev ju jättepinsamt och det, en halvmesyr utan dess like. Så att, det där vill de väl aldrig uppleva igen. Och det är lite konstigt. Det måste ju finnas ändå lite klara regler, tycker jag, för vad som gäller i en sån situation. Så att,
Och jag tänkte Kristianstad, de vill ju spela, att inte de matar på och tryckte in 20 mål.
Ja, det var ju det Gaten ångrade nu, som han sa i intervjun igår. Att det är det enda jag ångrar egentligen, är att vi inte matade på och körde över Tingsryd.
Mm. Han var ju mäkta förbannad i den intervjun igår.
Ja.
På tal om det, vi har ju ett derby på onsdag som är väldigt uppsnackad och väldigt hype inför. Och nu har vi ju, sen vi snackades vid senast, så har de ju, AIK är helt vänt nu. Så nu får ju supportrar komma och allt vad det nu är. Hur går tankarna kring det här nu?
Ja, jag var faktiskt in och skulle försöka boka biljetter här på måndag morgonen. Och det fanns inte ens en biljett med skymd syn, eller skymd sikt ska jag säga, fanns kvar. Så att vi har 13 850 i Globen eller Avicii Arena. Hoppas att det här blir en folkfest och en hockeyfest som man minns under ett bra tag framöver. Jag trodde inte att det skulle vara sån hype runt det här derbyt, men jag hade fel känsla.
Det var väl bra timing där med guldstrid och allt i allsvenskan också. Det är inget som distraherar där direkt. Det blev ju avgjort nu och så att de har väl kanske börjat få lite sug efter hockey nu.
Mm.
Ja, AIK går ju lite dåligt. Sådär. Djurgården har ju ett väldigt fascinerande och spännande lag. Speciellt nu när Linus Klasen har anlänt till klubben. Men derbyt, det man måste förstå att det är en annan dimension på det här. För att AIK-erna kanske tycker att de kan rädda säsongen om de slår Djurgården. Det är oerhört viktigt. Det handlar nästan inte bara om att gå upp till SHL, utan det handlar om att men vi slog Djurgården. Man vill gå till jobbet på torsdag och känna att man är bäst i stan. Det där är en häftig sak som finns på en del orter. Och det kanske största vi har i svensk hockey är kanske Stockholms derby.
Vi tar oss vidare till SHL, som vi ändå vi har ganska mycket att snacka om, känns som. Det har varit verkligen en fullmatad vecka förra veckan. Jag tänker vi börjar lite på Örebro. Håller sig fast på toppen ännu en vecka, vilket jag tycker är ganska spännande. Vi satt ju förra veckan och var så här, men de är på topp nu, och sen så om en vecka så kan de vara nere liksom. Men går ju ganska stadigt, och jag undrar hur länge kommer det hålla för Örebro? Är det hållbart?
Ja, det är väl högst tveksamt om det är det. Jag tror ju inte det. Jag tippade ju Örebro etta i tabellen förra året, så jag var väl ett år för tidig egentligen där ute. Nej, men jag tror inte att Örebro kommer att vara topp tre lag när säsongen är slut. Med det sagt så tycker jag att de har gjort en otroligt häftig höst. Jag tycker verkligen att de har överpresterat sett ifrån det materialet de har. Och det är väl bara lyfta på hatten för kollektivet och inte minst för tränarstaben, som jag tycker har fått ut otroligt mycket av ett, på papper inte speciellt märkvärdigt material. Och tittar man på senaste matcherna här, alltså där de har haft den här bra trenden igen, sex senaste till exempel, så har man ju en enorm effektivitet. Man skjuter ju inte speciellt mycket liksom, man har inte speciellt mycket avslut i det farliga området och så. Alltså man har en magisk, nu Corsi är inget bra mätinstrument, men man ligger på 43% där, det är så här Oskarshamn, Karlskrona nivå när de var nykomlingar typ i SHL. Det är jättelågt, så att två backar som toppar interna poängliga och så vidare. Så det är klart att mycket har ju gått Örebros väg, och rent statistiskt tror jag att de får tufft att, om inte de förbättrar vissa delar i spelet, att vara etta i tabellen.
Samtidigt, jag håller med. Jag får en känsla av när jag analyserar Örebro att man har vunnit rätt matcher och vinner med lite små marginaler. Det hade kunnat lika gärna varit lite stolpe ut. På uppsidan med Örebro, senaste fem matcherna har de bara gjort ett mål i powerplay, har en powerplay-procent på 5, alltså sämst i hela SHL. Så, och där har man ju lite att ta av. Och sen tycker jag att spelare som Abols, borde kunna lite mer också. Liksom, att det borde finnas lite mer krut där. Men igen, det är så tråkigt att säga, men tabellen är ju så jämn. Så att det finns inget lag som är så överlägset de andra lagen. Och vi såg ju, det var väl torsdag, 6 av 7 matcher slutar oavgjort. Det är ju helt bisarrt.
Mm. Ja, det är som Tobias säger också, det finns en förbättringspotential definitivt i powerplay, där man har några spelare som kanske kan leverera ännu mer. Det största, tyngsta forwardsförvärvet till exempel, Petrus Palme, spelar ju inte ens en gång, och det är väl klart att där måste Örebro komma till ett beslut snart, antingen göra sig av med Palme och få in någonting nytt där, och då kan det ju finnas ett sparkapital där, eller att man på något sätt får igång honom då. Sen är det ju häftigt tycker jag med Örebro också, men man är ju otroligt stark på juniorsidan. Man har ju satsat stenhårt där med Henrik Lövdal i spetsen, och med allt från U16, J18, J20 så har man ju otroligt bra lag. Och nu märker man ju också att det börjar fyllas på underifrån där med spelare, med Leo Karlsson, Milton Oskarsson med flera. Så att de gör mycket intressant Örebro, och spännande att följa. Och de ska absolut inte be om ursäkt för att man toppar serien, utan det är bara att inse att de har vunnit de här jämna matcherna, tagit poäng i dem och förtjänar alltihopa också. Så att, men jag tror att det blir tufft ändå att vara topplag över tid.
Mm. Jag tycker det är fascinerande med den här Petrus Palme då, som har alltså öst in poäng i Finland. Han är ju bara 1,68 enligt Alfa Elite Prospect då, men har kontrakt ett år till också med Örebro. Hur man ska hantera det här? För nu har man ju varit ganska hårda här och han har inte fått spela på 3 matcher. Och sådär. Det ska bli jättespännande om han är bara iskall den här Palme och bara sitter av pengarna. Eller kontraktet, han har ett jättekontrakt med Örebro. Eller om han känner att han måste spela för att liksom få ett kontrakt nästa år, eller för att liksom rädda karriären.
Ja, och det är ju liksom, någonting har ju hänt där också. För det är klart att de hade väl höga förväntningar, men han hade ju naturligtvis fått spelat om han hade visat rätt signaler internt mot tränarna. Jag tror att han har haft synpunkter på kanske spelet eller sin omgivning eller någonting sånt. För det är ju en ganska tydlig markering från Niklas Eriksson att ta dem helt utanför laget. Där har det ju hänt någonting mer än att han inte bara har levererat poäng. Det är ju min fasta övertygelse i alla fall.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Örebro fick ju, de fick ju dock stryk av Timrå i lördags. Efter en liten, kan man kalla det en liten kupp, en målvaktskupp. Där i förlängningen. Jag tyckte att det var ganska roligt.
Ja, jag hajar ju till direkt, för jag liksom sådär, men så här får man ju inte göra. Man får ju inte ta ut målvakten i 3-3. Men då reglerna har ju förändrats in till förra säsongen, att man numera får ta ut målvakten. Och bakgrunden till att regeln som det var förut, det var ju att tar man ut målvakten så kan ju det andra laget lättare göra mål, och då kan ju tredje lag bli berörd av att de får en poäng. Hänger du med hur jag tänker? Va? Liksom sådär. Men nu har man ju tagit bort den, och i hela Europa nu så är det helt okej att ta ut man har gjort en enhetlig regelbok över hela Europa, och nu är det okej att ta ut målvakten. Jag har aldrig sett det där förut och tyckte det var hur häftigt som helst. Det jag fick veta när jag mässade med en domare här på söndagskvällen, det är att du får inte bara göra flygande byte, eller du får inte göra ett flygande byte tillbaka. Hänger ni med jag tänker? Utan han, om målvakten ska tillbaka in på isen, så måste det vara vid en avblåsning. Och där hade jag väl förändrat att man kunde göra flygande byte igen. För det var kul att se att han bara åkte fram och tillbaka när Örebro är i anfallszonen. Liksom. I handbollen får man väl göra så, om jag förstått det rätt.
Då lär de vara väldigt snabb att byta om de tappar puck där, ja, och så ska de ju hinna då liksom byta då tillbaks innan. De målvakten får ju åka så.
Exakt. Ja. Men du, det är ju det som är häftigt också, när de har bytt sida på, vad heter det, båsen. Man har ju längre till byterna nu för tiden då.
Det var det jag tänkte säga. Skulle det ens funka rent logistiskt av flygande byten när man nu har så långt till avbytar?
Ja, det är ju att du har en rörlig målvakt i alla fall som kan skrina på lite bra där. Och så kan jag se mig framför hur han slänger sig en fotbollsräddning och tar pucken där.
Ja, det blir bra underhållning i alla fall. Mm. Ja, men det är ju det är häftigt, och det är häftigt att Timrå går i bräschen där med den typen. Det säger väl lite
grann. Undrar om de hade tränat på det där innan?
Ja, det är jag övertygad om. Pratat mycket om det och tränat på det innan. Det är jag alldeles övertygad om.
Mm. Jo, men det sa väl han gud, nu har jag tappat namn. Nyförut här, Pajärvi. Nej.
Pajärvi.
Att de hade att han hade hört det lite grann, sen vet jag inte om det stämmer eller inte. Men
snackat mycket bakom då låsta dörrar eller vad, någonting sånt här var det.
Någonting sånt, ja.
Ja, något åt det. Ja, nej, men det är självklart att de har. Det är ju ganska stort steg att ta det här. Du kan ju liksom hamna, du kan ju få dumstruten på också naturligtvis. Då tappar du pucken 2 sekunder senare så ser det ju inte så bra ut. Så att det är klart att de har ju diskuterat det här, vilka som ska vara inne, hur de ska spela och så vidare. Det är ju 100% övertygad om att de har gjort. Mm. Och det är häftigt med Timrå. Tycker de visar ett jäkla självförtroende och liksom pondus och liksom tar det här steget också. Man har ju självförtroende i truppen på något sätt. Och det är just det här att man har skapat det här stabila spelet. Det var väl inte jag så övertygad om. Jag trodde ju kanske att det skulle vara lite vilda västern framåt och lite öppet bakåt och sådär. Men man har ju liksom förstått det, eller man har ju insett det såklart, att vi har ju tillräckligt skickliga spelare för att mål kommer vi att göra. Våran utmaning blir att täta till defensiven, och där har man ju jobbat stenhårt och verkligen lyckats där. Jag menar, Timrå är ju Luleå light numera när det gäller att spela stabilt defensivt. Det är klart att lite går det ut över offensiven, det kan man väl säga också, men samtidigt så är det ju absolut en plusvariant så här långt. Man vinner ju betydligt fler matcher än man förlorar, man gör fler mål än man släpper in och så vidare, så att det är ju det är en häftig resa tycker jag Timrå har gjort, det var det jag ville ha sagt. Och det var väl lite efter den här 6-2 förlust uppe i Skellefteå kände jag, där man inte var bra och där satte man nog ner rejält och bestämde sig för att det här håller inte, vi måste bli bättre bakåt. Och sättet de har gjort det på är jätteimponerande faktiskt, måste jag säga.
Sen om vi ser till lördagens match då, med det här dramat i sudden death då, så man åker alltså ner till serieledarna, ligger under med 2-0 efter 2 perioder, reducerar ganska tidigt till tredje, väljer att ta ut David Rautio, målvakten, och kvitterar till 2-2, det vill säga, och så gör de samma grej i sudden death, tar ut målvakten och vinner matchen. Det är, ja men gud, vilken skön seger det måste vara, vilken lättsam bussresa hem till Sundsvall måste ha varit efter matchen.
Ja, och man kvitterar ju sent även mot Brynäs under torsdagen där. Nu vart det ju förlust på straffar där då. Men man tog ju en poäng sent där också. Jag tycker
hade man läge att ta ut målvakten där, eller tror du att de hade tänkt att försöka samma sak där?
Ja, jag måste ju erkänna att vi står ju där nere. Jag hade sprungit ner och skulle göra en flashintervju. Och då står man ju liksom där och är ju... Man har väldigt svårt att liksom få den här överblicken. Men det verkade ju inte så i alla fall.
Du måste ju ha... Alltså ett spel 3-3 så måste du ju ha väldigt puckskickliga spelare för att våga göra det.
Ja, och sen tror jag de fick inleda sudden death med en utvisning också, Timrå där. De drog på sig en utvisning i slutet på matchen. Men jag är inte helt senil. Och fick börja dessutom förlängningen då i 3-4. Då. Och det var kanske påverkat också lite grann när man tänkte. Men sen måste jag måste få lyfta fram Anton Land. Jag tycker jag var ju till så dem i torsdags Timrå där. Och det är för mig är han... Jag vet inte fas, det är inte en series MVP. Jag tycker han liksom står för så mycket. Han är inne och spelar 3-5. Han spelar powerplay. Han balanserar laget offensivt, defensivt. Liksom han är verkligen den här superledaren som vi pratade om inför säsongen. Men som han verkligen har visat med eftertryck. Och det blir kul också. För jag pratade med Zug. En kille som har bra koll på Zug. Och det är ett storlag nere i Schweiz där Lander spelade förra säsongen. Som alltid har varit topplag de senaste åren. Och som har jätteproblem i år för att vara Zug. Och han sa det att de saknar Lander jättemycket där nere. Det var hans analys av säsongen. Så att det här är ju en superspelare. Och framförallt så är han ju liksom i den klubben som betyder överlägset mest för honom också. Så att ja, det ska bli jätteintressant att följa Lander och Timrås resa här framöver.
Han har ju de här ledarögonen, eller liksom Mats Sundin-ögonen. Han får ju liksom en blick som gör att kom igen nu grabbar, nu kör vi liksom. Mm.
Ja. Det är otroligt, jag älskar när du går ut med sådana här starka grejer, Abris, att Lander är året MVP redan. Eller, ja.
Så här långt i alla fall. Jag har inget svårt att se att han liksom skulle, det är ju inte en spelare som liksom viker ner sig efter halva säsongen heller. Nej, han betyder otroligt mycket för dem, tror jag, och i det här.
Mm, men håller du med Eros?
Alltså serien, jag låter som en papegoja som säger samma sak. Alltså Timrå ligger ju sexa nu och har liksom räddat upp säsongen. Alltså de har ju liksom tagit sig tillbaka till ett toppskikt. Och deras anfallssida är ju helt magisk. Och nu gjorde ju Rautsö ett bra mål eller en bra insats i målet också. Så att, nej men det kan gå riktigt bra för dem. Jag vet inte om de har värvat klart riktigt eller hur de ligger till där. De har ju fått in Lytinen nu då och skickat Laledja och in med Per Järvi. Vi får se, jag hade nog väl haft en till riktigt bra back i laget där. Men de är försiktiga med pengarna och de vet om att det krävs väldigt mycket att hänga sig kvar och så. Man räddade ju sig kvar via ett kval också för ett halvår sedan. Då, så att man är nog ödmjukare där uppe.
Ja, men den stora frågan är, håller du också med om att Anton Lander är än så länge seriens MVP?
Ja, men en av dem. Jag kan ju tycka att Podas gör det fantastiskt bra i ett väldigt konstigt Skellefteå. Jag kan tycka Oskar Lang betyder väldigt mycket för Leksand och så vidare. Men om vi pratar ledarskapsmässigt, det måste man ju liksom väga in i den här frågan. Så är ju liksom Anton Lander väldigt speciell och håller liksom Joel Lundqvist nivå på sitt ledarskap. Och det blir ju många pluspoäng, i alla fall i min bok.
Mm. Innan vi lämnar Timrå lite grann, tänkte jag bara det här med att ta ut målvakten nu då, som de gjorde Timrå. Tror ni att det är många lag som kommer ta efter? Alltså kommer vi få se det här oftare nu? Liksom? Är det en trend på G?
Man måste ju träna på det. Man måste ju träna på det i alla fall. Att liksom, på något sätt, det måste ju vara en snabb signal och sen måste ju då tränaren måste ju känna att han har rätt spelare inne som är extremt puckskickliga. Och i det här fallet så hade man ju Anton Vedin, Anton Lander, Per Järvi inne. Och då kände väl han att vi har sån koll på pucken. Vi kommer inte tappa den här pucken förrän att vi får ett avslut och kanske en tekning och så vidare. Och då kan vi sätta tillbaka målvakten igen. Men du måste ha rätt komponenter på isen som kan liksom spela runt. Då kan det bli väldigt fint anfallsvapen.
Ja, vi har inte sett det knappt alls. Oddsen på att det procentuellt kommer att öka är ju stora. Jag tror att det kommer bli, vi kommer att se det betydligt oftare. Det tror jag.
Sen om man ska vara... de spelade 40... Jag sitter och räknar här. Rautio lämnade ju kassen 62-08. Så 2-08 in i sudden death. Och så gjorde de mål 45 sekunder senare. Så 45 sekunder spelar de utan målvakt. Ja, det är häftigt.
Mm. Om vi går från toppen rakt ner till botten, tänker jag. För vi pratar mycket om HV här, det gör vi. Men nu har det varit en... Det var ju ändå en viktig vecka, tre matcher. Fortfarande ingen vinst. Alltså vad är det som händer nere i Jönköping egentligen? Vad är det vändbart det här nu? Nu börjar det faktiskt bli kris på riktigt.
Det är en mental kollaps och det blir väldigt stökigt också när man förlorar två raka hemmamatcher. Först mot Frölunda som är en ärkerival kanske tillsammans med Färjestad. Jag kan inte säga att Växjö är en ärkerival för övrigt till HV. Jag tror man måste möta sitt slutspel för att det ska bli liksom en rivalitet. Och sen torskar man på lördagen hemma mot Luleå och inte gör ett mål i Husqvarna Garden. Det där är ju så känsligt att när man viker ner sig inför hemmasupportrar och sponsorer och så vidare. Va? Det är inte bra. Jag tror att det är väldigt stökigt i föreningen också.
Ja, men alltså det är klart att det är ett lagbygge också som har blivit lite genomskådat, vi säger så. Jag ska sätta er på lite klistret. Jag kanske har ställt den frågan tidigare, men vet ni hur många spelare i HV:s lag som spelade SHL-hockey förra säsongen? Om ni bara får ta en grov gissning.
Hur menar du? Får utveckla frågan. Hur,
ja, hur många av i HV:s nuvarande trupp spelade i SHL förra säsongen?
Aha, okej, du menar så.
Eftersom du säger så antar jag att det kommer vara väldigt få.
Ja.
Två
stycken. Och det var Rasmus Bengtsson och Filip Westerlund som var marginalbackar i två två bottenlag. Nu har LaLeggia kommit in här sen på slutet och han spelade också SHL förra säsongen. Men de två är de enda som spelade SHL förra säsongen. Och SHL är ju en jättespeciell liga. Det har vi ju pratat om många gånger. Och liksom där det krävs ganska mycket det med det pressspelet som är. Och man får väldigt lite tid och det är svårt att ta sig in. Och man behöver vara väldigt, väldigt bra tränare. Man måste åka mycket skridskor och så vidare. Och det är klart att oavsett om det är lite så här tunga namn som värvas från KL och som HV har gjort, brukar alltid ta tid för dem att anpassa sig om de ens gör det. Sen har de ett stort gäng som spelade med HV, eller ett stort gäng med i alla fall 7-8 stycken spelade allsvenskan förra året. Så att det är klart att man har ju inget SHL-kompatibelt lag på det sättet. Och där får väl vi experter också, tycker jag. Nu tippade väl inte jag HV jättehögt, men 8-9 i alla fall. Men det är klart att man skulle ha satt lite större frågetecken kanske kring lagbygget. För det är väl, tycker väl att det har blivit ganska avslöjat. Det är inte så som att man känner nu. Jag känner inte så att oj, så mycket bättre HV är egentligen än det man visar upp. Det är inte så att jag känner att de har ett sparkapital som är enormt, som kommer att lossna och så. Utan jag tycker väl att så när man synar laget nu så är man ju... Man är inget lag som ska vara så mycket högre upp i tabellen än kanske slåss för att undvika kval. Det är där man är. Och ja, så känner jag.
Det snackas ju nu om att Kent Norberg, sportchef i HV, ska värva Louis Eriksson och Johan Sundström. Då. Det har väl ryktats hela tiden. Då, men det, jag har väldigt svårt att se att det ska bli ett lyckosamt drag. Det är ju som Frölunda profiler ska komma. Jag har väldigt svårt att se att de två kan rädda HV.
Ja, och det är också som man ser liksom det är ju HV måste ju inse det där också. Det tror jag nog att man gör på det sättet, men att det är en kamp för överlevnad som gäller. Sen har man ju otroligt svårt att göra mål. Jag tror man är uppe i 29 mål på 14 matcher. Det är 2 mål i snitt per match, och det var klart att då är det tufft att vinna matcher. Tycker man skapar ganska lite också inne i sektorn. Man hade någon match med Linköping där man skapar jättemycket och sådär, men man har svårt att ta sig in i de där farliga områdena. Sen spelmässigt så ser det stundtals helt okej ut ibland. Nu får vi se, Niklas Hjalmarsson har jag hyllat här och flera med mig, så vi får väl se lite grann vilka avtryck han kan göra, men det är klart att han kommer inte göra så många mål framåt, det kan vi vara överens om, men han kommer ju betyder en del i försvarsspelet, tror jag, och han kommer väl att betyda ännu mer i omklädningsrummet där. Men HV behöver ju se över truppen, skulle jag vilja säga. Sen riktas det ju alltid kritik mot tränaren i ett sånt här läge. Och jag tror väl att det skulle vara... Jag tror att det är svårt att göra så himla mycket mer med den truppen de har just nu. Utan jag tror nog att man bör ge Tommy Samuelsson förtroende, men att man försöker att bygga om även forwardsidan till viss del, för att det här kommer nog inte att räcka till så mycket mer än att undvika kvalstrid.
Det som är lite otäckt om man är HV-supporter och kollar det är att för 2 år sedan så behövdes det 62 poäng för att undvika kval. I fjol så behövdes det 67 poäng för att undvika kval, och det innebär att HV, de har väl snittat 1 poäng per match nu. De måste över de här resterande 38 omgångarna ligga på 1,3 poäng per match typ, eller 1,4 poäng per match för att hålla sig kvar. Det är oerhört tufft där.
Mm. Och sen ska vi säga det att, alltså, jag vet inte, det var väl det brukar ju kunna räcka med de där 60 poängen för att undvika kval. Och tittar man på Djurgården hade 58 då förra året. Så att 59 poäng hade ju räckt för att undvika kval. Sen hade ju Malmö 67. Men jag tror att de där 60 poängen har varit ganska, ganska pålitlig indikator. Men oavsett så behöver ju HV få snitta rätt mycket poäng här. Och vi har ju sett tidigare att de lag som är där nere efter 10, säg 15 omgångar som vi är uppe i nu. De har otroligt tufft att ta sig vidare därifrån. Så att de kommer att behöva försöka hitta lite spelare att bygga om truppen och kämpa livet ur sig för att undvika kval. Det är min prognos. Mm.
Men du såg ju Djurgården i fjol vad de gjorde. Jag vet inte hur många spel de hade på sin roster till slut. Men det är ju svårt det där. Ja. Det är svårt att värva sig liksom förbi ett kval. Det...
Ja, titta på HV året innan det. De försökte ju samma sak. De byggde ju om också och värvade in mycket spelare där under en period. Och det såg lite bättre ut. Precis som det gjorde för Djurgården så såg det bättre ut under en period. Men sen så... så föll man tillbaka där. Så det är skit, det är jättesvårt. Och inte minst nu som marknaden ser ut och du har topplag som letar spelare. Men Färjestad skulle säkert vilja ha in och spela. Luleå vill definitivt ha det. Rögle vill ha in den. Nu är inte Rögle topplag just nu, men alltså det är ju så många andra klubbar som söker, som om du tittar en snabb titt i tabellen, är ju mycket mer sugen att spela med dem om du är spelare, för då är du ju med och slåss in toppstrid istället. Då är det ju bara pengar kanske som gör att du går till ett lag längre ner, och det brukar ju inte bli så jäkla lyckat när man bara går efter pengarna.
Nej. Men Hjalmarsson har ju börjat träna med klubben nu. Har du bubblat upp något från där nerifrån liksom? Något om hans status?
Nej, men jag är övertygad att han efter uppehållet, det är ju hockey nu den här veckan. Sen ser jag mer Karjala Tournament, inte i Helsingfors utan den är väl i Åbo, tror jag om man minns rätt. Och sen när det landslagsuppehållet är över, då tror jag han kommer köra med laget. Det behövs ju inte. Han märker ju också att ska det hända någonting, ska vi förändra någonting, då måste ju han börja spela.
Tror att de har så stressat så att de kommer spela redan mot Frölunda på torsdag?
Ja, det måste man ju se hur tränar. Alltså, det måste ju läkaren och Niklas komma överens om hans kropp är mogen att ge sig in i SHL-hockey, om han har rätt värden.
Stark karaktär och rutinerad spelare. Jag tror inte de tvingar in honom om inte han känner själv, utan det är nog ett beslut som man fattar helt och hållet själv. Och det blir ju väldigt kittlande att se om han gör... Ja, vad blir det då? Comeback i SHL, kan man säga så då? För debut har han väl gjort tidigare när han var väldigt ung, men satt redan på torsdag.
Kommer du ihåg att han lämnade HV för en annan SHL-klubb, fast den övergången blev aldrig av på grund av att han drog till NHL?
Ja, jag satt på Scandic där i Jönköping efter en slutspelsmatch och skrev den grejen faktiskt. Vi hade säkert telefonkontakt om inte du var på plats.
Exakt.
Också.
Ja, exakt,
och det var ju att,
jag minns den.
Och det var ju Roger Rönnberg då, tränare i Luleå, som hade skärmat Hjalmarsson under någon sån här juniorlandslagssamling eller någonting där och sagt att kom till Luleå istället, för där kommer du får knappt spela i HV, kom till oss istället. Så att han hade bestämt sig för Luleå, men då var väl Mats Sahlin där var det väl före och röck honom till Chicago Blackhawks, och resten är historia va?
Ja, och sen får jag ju rätta mig, om det var förra veckan jag sa att han hade två ringar, han har ju självklart tre ringar, en av våra liksom största Stanley Cup-samlare genom tiderna.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi var inne lite på värvningar där. Jag tänkte vi kan... ett namn som ni slängde runt precis nyss var ju Louis Eriksson. Han har ändå snackats lite om i veckan. Abris, take it away.
Ja, men alltså det är ju, jag tror att Louis kommer att spela i Frölunda. Men det är ju otroligt liksom att Joel Lundqvist nu för andra gången går ut och går emot då sin, kan man väl säga, sportchef och Fredrik Sjöström och tränare Roger Rönnberg där och ja, stort sett öppet kritiserar dem för att de inte tar in Louis och att han gärna vill ha det. Det är ju mina ögon väldigt, väldigt anmärkningsvärt. Joel Lundqvist är ju inte en sån spelare som är ute och gapar och skriker i onödan direkt och som otroligt lojal med sin klubb Frölunda, som aldrig, vad jag vet, liksom öppet har liksom kritiserat något beslut när det gäller en värvning eller sådär, men nu verkligen ut och efterlyser att man behöver ta in Louis. Det är högst anmärkningsvärt och intressant också, tycker jag.
Man börjar ju fundera på lite smått om allting står rätt till i Frölunda, eller är det bara jag som tolkar det så?
De har nog högt i tak och sådär. Och Joel är ju, nu får jag vet, han är säkert vän också med Louis. De är ju, Joel är väl 39 år och Joel är Louis är 37. Så att de kanske har spelat juniorhockey någon gång tillsammans och sådär. Och kanske Frölunda också innan Louis drog över. Han är ju en målskytt, men sen är det ju frågan. Hur håller han 2022-2023? Fyller 38 år nästa år, alltså, och då måste ju de förändra, de måste ju ta bort någon. De har ju värvat på sig spelare och byggt ett lag, och tar man in honom så måste ju någon bort också.
Ja, jag tror att det här är en jättejobbig fråga för dem. Det handlar ju dels om att man har liksom tagit ett principbeslut här där man ska, ja, vi spelar yngre spelare, vi spelar in dem. Man har väl också en ekonomisk fråga naturligtvis att ta hänsyn till. Vilket jag tror i och för sig inte är jätteproblem för en klubb som Frölunda. Och jag har förstått det som att Louis inte behöver ha någon, kräver någon monsterlön för att spela heller. Men jag tror att det framförallt handlar om att man har tagit ett beslut en gång om att inte ta in honom. Och krypa till korset nu kan nog vara... Ja, lite, kännas lite sådär för Roger Rönnberg och även Fredrik Sjöström där då, med hur man ska göra. Men det är klart att det här är ju en jobbig grej som ligger över Frölunda, hur man ska hantera det här med Louis. Jag tror att han kommer att spela Frölunda. Jag är ju ganska övertygad om det faktiskt. Och det är ju, det är som att säga att de har ju en lång historia ihop. De måste ju spela ihop i Dallas också, Louis och Joel Lundqvist där. Så att de är ju väldigt tajta sådär. Men jag upplever alltid att liksom, Joel skulle aldrig låta kamratskap gå före liksom klubben. Jag tror att han känner att vi behöver ha in en spelare. Så Louis och Frölunda har ju jätteproblem. Nu har powerplay blivit bättre de senaste matcherna. Men sätter vi hela säsongen och framförallt inledningen så har det varit jätteproblem. Och jag tycker inte att Frölunda gör tillräckligt med mål heller. Så att det är klart att det är ju, jag tror att det är pressat där i Göteborg på det sättet. Man får det riktigt, liksom inte riktigt att lossna. De här unga spelarna som man skulle få in, de blommar inte ut. Nyförvärven innan har väl varit ganska bra. Greco har väl haft det tuffare. Va? Så att det är klart att de vill ju bli bättre. Och då är det ett sätt att få in bättre spelare.
Jag tycker bara skulle vara jättekul om vi fick se Louis i, vad heter det, SHL. Han har gjort över 1000 NHL-matcher och har 600 poäng i världens bästa hockeyliga. Ja, han har passerat sin zenit, men det är häftigt med de här stora killarna. Jag menar, hur många har vi genom tiderna som spelat över 1000 matcher och väljer avrunda i SHL? Det kommer inte på någon just nu direkt som har gjort det.
Ska vara Hjalmarsson kanske?
Ja, han kommer in nu också. Undrar om Hjalmarsson, undrar om han kom upp i 1000 matcher.
Det känns ju som att han har varit där hela sin karriär.
Jag tänkte vi skulle vända blicken lite snabbt mot Malmö lite grann också. De tog ändå ganska viktiga poäng i veckan efter att ha gått ganska dåligt ett tag. Jag ville bara fråga mig, vad är det som har skett nere i Malmö som har fått det att vända lite grann?
Jag var ju faktiskt och såg Malmö i tisdags var det väl, va? Mot Linköping, och blev ju, ja, lika besviken som jag blev på Linköping, lika imponerad blev jag ju på Malmö då, för Malmö gjorde en väldigt bra match där, och Malmö har ju något, tycker jag, alltså man har ändå hittat ett sätt hur man vill spela, hur man vill uppträda. Jag tror att det är väl förankrat också i gruppen. Sen kanske man inte har laget för att liksom genomföra det över 52 omgångar, utan det kommer ju att komma svackor. Och efter en bra start så fick ju Malmö en liten... Det var ett derby där mot Rögle som de var väldigt hyllade efter. Man körde över Brynäs-matchen efter med 8-4 och sådär. Sen kom den dipp där, och det är klart att jag tror att man får nog vara beredd med Malmö att det kommer att gå lite upp och ner så. Men nu tycker jag att man har hittat tillbaka mycket till det här sättet man vill spela. Man är ju väldigt tunga, tycker jag. Man sätter väldigt hård press upp i anfallszonen. Starka runt målet. Man har både en... Ja, när jag var tittade så var det ju egentligen fjärde kedjan med Kristoffer Forsberg då, som jag tycker blir bättre för varje år egentligen, som drev laget inledningsvis i alla fall, och fick även med sin tredje kedja där med bröderna Westerholm. Och det säger också en del om att Malmö har en ganska bra bredd på forwardsidan där. Man har fyra kedjor som egentligen kan vara med och producera och driva offensiven, och det tycker jag väl är en styrka hos Malmö. Man har haft det lite tufft med skador på backsidan och varit lite tunn där, men sett över fyra kedjor så tycker jag att man är ett av de tyngre lagen i SHL faktiskt, och jag tror att det kan bli betydligt bättre än kval för Malmö, som jag har tippat dem på kvalplats.
Det var ju den här debaclet när de förlorade med 0-7 på hemmaplan. Jag tror att den gjorde nog att de tänkte till och tänkte om och funderade lite på och vred på lite saker. Sen lyckades de ju slå Växjö i matchen efter det och kom tillbaka. Det är inget hur ska man säga så? Det är ju liksom inga, det är ju inga Siljansvängar i när Malmö spelar hockey, och det kanske inte är så här jätteskön spel, men de krigar och sliter som en grupp. Det ska de ha en jättegelårs för.
Ett annat lag som jag känner att vi kanske inte har stannat till vid så mycket tidigare är ju Färjestad. Jag vet inte, nu kanske jag är helt ute och seglar här, men jag tycker typ att det känns alltid som att de tuffar på liksom. De går bra, men det blir liksom aldrig samma så här, oh wow, det går så bra, eller oh wow, det går så dåligt, utan de tuffar på med så jag ville egentligen bara lyfta så här, hur de har ju drabbats av ganska mycket skadeproblem. De har haft ganska mycket typ bortamatcher och sånt. Alltså, hur bra kan Färjestad bli, tänker jag?
De hade ju helt sjukt. Jag tror det var 6 raka bortamatcher. De hade en hemmamatch mot, ska se vad jag kan ta det. Nej, jag kommer inte ihåg vilka de mötte. Men jag var på den matchen, och sen så hade de 6 raka bortamatcher. Och det är inte lätt. Men de har överlevt den där bortat ned hyfsat, tycker jag i alla fall. Fick de ju skada på Lennström där, som är lite dryg då. Men Tompkins går in och gör det bra. Jag skulle påstå att Färjestad kanske är det roligaste laget att titta på också i SHL den här säsongen.
Ja, jag tycker din spaning är bullseye, Julia, faktiskt. Det är Färjestad har vi pratat alldeles för lite om, och det är ju också häftigt att se nya Färjestad på något sätt. Där jag tycker tidigare har jag varit ganska kritisk. Jag tycker att de har varit det roligaste laget att titta på tidigare. Jag tycker när de har varit bra. De har haft den högsta nivån och alldeles för låg lägsta nivå, tycker jag, under Pennerborns ledning. Och det har väl varit kritiskt till att man kanske inte har riktigt det där grundfundamentet som lag som Rögle, Luleå och ja, Frölunda till viss del har. Men det är ju precis där du har Färjestad nu. Nu är det ju en maskin som tuffar på lite dant som Rögle har gjort de senaste åren, där de har haft skador men liksom ändå vunnit match och tagit poäng. Och det är ju med tanke på den ganska tunna trupp som Färjestad gick in i den här säsongen med. Man har 5 spelare kanske från hockeyallsvenskan man värvade in. Man ersatte egentligen inte Rydal och Della Rose riktigt. Och sådär. Plus då de här skadorna. Nu är det väl, ska jag se om jag kommer ihåg allt som var borta. Men nu senast var Linus Johansson, Viksten, Henrik Björklund, Joel Nyström. Då var Wikstrand borta. Lennström klev av efter ett tag. Mot Malmö klev han av, spelade inte mot Växjö. Så att det är ju extremt imponerande, tycker jag, höst som Färjestad har gjort. Kanske det lag som har utifrån förutsättningarna imponerat mest på mig, måste jag säga. Just den här förmågan att aldrig falla igenom i matcherna, alltid vara med där och ofta, väldigt ofta också ta poäng och vinna matcher. Så att det är, och hur bra de blir är ju en jättebra fråga. Jag tror att de kommer bli jättebra. Jag har ju tippat dem etta i serien, och jag tror att de kommer att bli... Jag tror att de kommer förstärka laget lite ytterligare. Nu har man haft lyxen i och med att man har det här vi har pratat om, att man har klarat av det här ändå. Så har man kunnat sitta lite lugn i båten och vänta in exakt rätt namn som kommer. Man kommer att få tillbaka de här spelarna som har varit borta nu också. Så att jag tror Färjestad, ja, i min bok så är de nog det kraftigaste guldhotet faktiskt. Eller hotet, guldfavoriten ska vi säga.
Det är ju inte lätt att försvara ett guld. Skellefteå har ju lyckats göra det här på senaste åren, men Färjestad har en jättechans om de får ihop allting och inte blir så här skadedrabbat. För när ett lag blir skadedrabbat så slits det på väldigt få. Det slits på väldigt många spelare i laget, de som är kvar och friska, och då riskerar de bli skadade och överbelastade och sådär.
Och det man ska lägga till också är att de dessutom har varit ute och spelat CHL den här hösten och med under de här förutsättningarna och gjort det bra även där. Så det är ju ett extra plus till truppen och till tränarteamet med Mitell i spetsen framför allt då. Men den lägsta nivå som Färjestad har visat upp den här hösten är bara och återigen lyfta på hatten.
Alltså jag uppskattar det säkert. Vi har säsongens MVP och vilken som kommer ta guldet liksom.
Ja, jag sticker ut hakan idag, märker ni det?
Ja, men då kan väl Abri, födelsedagsbarnet kan väl ta vilka två lag som eller vilket lag åker ur?
Ja, jag har ju tippat Oskarshamn och Malmö. Och jag tror ju kanske inte att jag kommer få rätt där. Just nu så känns det ju Linköping HV som de två lagen som kommer få tuffast och...
Fast Linköping har Högberg i mål. Alltså.
Ja, jag får komma tillbaka till dem där.
Sjukt duktig.
Ja, men det är svårt att leva på en målvakt på det sättet som Linköping har gjort. Nu ska jag väl, jag var där i tisdag och var ganska hård med Linköping. Nu såg jag satt och såg matchen i lördags mot Leksand där och måste ju hylla dem också lite grann. Att det, där gör man ju det bra. Problemet blir ju lite grann att när Linköping går på rus, när allt stämmer, när man liksom, när alla kuggar i, då spelar man bra. Men problemet blir ju lite grann det här att det är för motsatsen till Färjestad på något sätt, va? att lägsta nivån är för dålig liksom, va? Man har för många matcher där man faller igenom, och tittar man rent statistiskt så ser det inte jättebra ut heller för Linköping. Det är, man skjuter, man skapar ganska lite, man släpper till väldigt mycket, man har en målvakt som det krävs att han är otroligt bra i varje match för att man ska vinna matcher, och det brukar bli tufft över tid. Nu vet jag att man har haft jobbiga skador på både Fantenberg och Ljung här nu under en längre tid, och det hjälper ju inte till naturligtvis, samtidigt som deras nyförvärv i övrigt har ju varit ganska blekt rakt över. Så att, men jag tycker att de och HV är väl de två lagen som jag tycker inte sitter minst ihop, om jag ska vara helt ärlig. Jag tycker väl att både Malmö och Oskarshamn ligger en bra bit före där. Brynäs har också en jätteutmaning, tror jag, framför sig här med att få ihop vissa saker, så att de kommer nog också att ställas på ganska hårda prov här framöver.
Men om det blir Oskarshamn HV, känns det inte som att Oskarshamn har allt att vinna i en sån negativ finalserie?
Ja, om de hamnar där, du tror Oskarshamn HV hamnar där?
Ja, jag tror det.
Ja, nej, men Oskarshamn har väl liksom, jag tycker att de har allt och delvis allt att vinna hela tiden. Jag tror att de har inte riktigt samma press på sig som lag som Brynäs HV 71 exempelvis. Så att jag tror att de har ju något, Oskarshamn. De har ju visat det år efter år egentligen. Så att nu är det väl lite annorlunda läge för dem. En första kedja som gör i stort sett allt och lite mer problem utöver det då. Men de tar sina segrar här och där. Den här dubbelsegen mot Rögle här var ju enormt stark, och det var ju otroligt viktigt också. Samma sätt som det skapade en hel del problem för Rögle, som hade varit fyra i tabellen om de hade vunnit de här två matcherna, vilket de egentligen hade kunnat gjort. Jag tror man hade 5-3 där borta mot Oskarshamn i tredje perioden, och man skapade väldigt mycket även i hemmamöte med Oskarshamn. Så att det är små marginaler mellan, men det gäller att se till att vinna matcherna.
Mm. Vi kan ju inte nämna Oskarshamn heller utan att nämna Karlqvists sjuka assistshow förra veckan.
Ja. Det var den matchen han gjorde poäng också den här veckan, av de tre matcherna han spelade. Jag tror det var han 6 poäng den här veckan. Ja, nej, det är ju bara, han har ju verkligen växt ut till en stjärna i SHL, får vi väl absolut säga nu. Och jag vet inte om det var Mats Näslund och Håkan Södergren som hade gjort 6 mål i samma match tidigare. Men jag har svårt att tro att det bara var 6 mål i de matcherna som de gjorde de här poängen i. Det kanske Rosa har bättre koll på, men att göra, för det ska vi säga att Oskarshamn gjorde ju bara 6 mål, eller bara, men man gjorde 6 mål i den här matchen. Och Karlqvist var högst delaktig i egentligen alla 6.
Alla, rent generellt så alla poängrekord var ju liksom, det var ju lättare att få poäng förut. Visserligen så fanns det inte andra assist. Jag vet inte vilka år det tillkom. Men det gjordes ju, matcherna kunde ju sluta 13-7 förut. Det gör de ju inte nu liksom för tiden.
Nej, sen är det ju det med Karlqvist att han gör ju liksom, han gör verkligen både och. Han kan både spela fram och göra målen själv. Det är ju lite mer bara beroende på vilken dag det är, om han gör en massa assist eller om han gör en massa mål. Liksom. Det är ju... Det är en toppspelare verkligen i ligan, som kul att han... Jag tycker det är synd om Henrik Björklund där som startade så bra också. Utan ska gå in för mycket på honom och svart har skadat här precis när han var i flowet. Men nej, men Karlqvist blir ju hyperviktig för Oskarshamn i den här kampen då om att undvika kvalspel.
Mm, det är ingen annan klubb som är och drar i Karlqvist, eller?
Han har ju kontrakt ett år till, så att det hade jag varit sportchef där, Fröberg i Oskarshamn, så hade jag redan nu försökt att se till att förlänga det för det, och ge en nästan livstidskontrakt med Oskarshamn. Fortsätter han då i det här poängsnittet han nu, så kommer han göra 70 poäng den här säsongen.
Ja, det är väl, han har ju inte gjort de här stora pengarna under karriären heller. Han spelar allsvenskan i 10-12 år liksom och så där. Så att jag kan väl tänka mig att han och hans agent blickar en del mot Schweiz också till att få göra ett par säsonger där innan karriären tar slut.
Det är dags för oss att börja runda av strax och släppa iväg dig för att fira din födelsedag, Amris. Vi kan väl ta någonting snabbt om, du var inne, vi började gå in lite grann på Rögle, men så kom vi liksom aldrig hela vägen in om det.
Nej.
Behöver de oroa sig?
Ja, men absolut. Nej, men så är det ju naturligtvis. Det är framförallt man har varit ett topplag tidigare, så klart att då blir ju paniken, kommer ju paniken tidigare, och man har kanske räknat med att vara där uppe även den här säsongen, så att det är klart att det blir ju väldigt väldigt stressat när det inte fungerar. Så Rögle har väl egentligen kanske överpresterat lite sett till statistik och spel de senaste åren, var det kanske bättre än vad spelet har varit. Man har varit väldigt bra på att vinna de här jämna matcherna och få med sig poäng. Man har haft en väldigt spets. Man har inte behövt så mycket chanser och behövt skapa så himla mycket för att göra mål, för man har haft den där. Och där, det har väl slagit tillbaka lite tvärtom tycker jag i år. Det är inte så att Rögle har varit jättedåliga på något sätt, utan man, alltså, statistiskt så är man ju ett mittenlag genom serien. Det mesta är okej. Okay. Inget som är super sticker ut. Och dåligt boxplay har man haft i och för sig. Men i övrigt så är det ganska så här, ja, men jämnt. Men så att jag tror väl att man kommer att klättra i tabellen. Det är jag övertygad om. Men man har haft det man har haft med sig lite grann tidigare säsonger, tycker jag att där kanske fått lite för mycket betalt tidigare. Där får man kanske lite för lite betalt nu istället. Och sen har man ju vissa tunga pjäser med Sar och Everberg och även Rosdahl då, som inte riktigt tycker jag... de behöver ju vara ännu bättre än vad de är, i och med att Rögle inte har riktigt lika mycket spets som man har haft de senaste åren. Nu är det ju mycket det här Kasper Ståhl Lyrenäs och Ludvig Larsson som har drivit offensiven på sistone. De behöver fler som är med och producerar.
Tambellini sköt 7 skott på mål här i lördags. De pulveriserade ju Oskarshamn i, alltså statistiken om man kallar för det, men förlorade på hemmaplan med 2-4, och Tambellini hade 7 skott på mål, lyckas inte få en poäng. Det känns som att det låses lite, att det är lite mentalt över det här laget.
Ja, jag håller med dig, och jag tycker också, jag har varit inne på det hela hösten, att de behöver få in framförallt tycker jag en bra back. Backsidan i SHL har ju blivit sjukt mycket bättre den här säsongen om man tittar på alla lag, och där tycker jag väl att Rögle snarare att den är sämre kanske än vad den var förra året. Och det tycker jag också är ganska tydligt i spelet med puck nerifrån, att man har problem där. Så jag skulle ju, det var väl Linus Sandin var ju liksom en bra värvning, men rent krasst så kanske det Rögle egentligen behöver mest är ju en back och en center. Nu var det väl liksom för bra för att tacka nej till Linus Sandin, och han kommer ju bli jättebra för dem över tid. Han har ju 3 års kontrakt där och så att, men jag tror att Chris Abbott måste förstärka den här truppen faktiskt.
Så tycker jag att de har halkat in lite på det här som man kan kalla för projekt. Att de tar många unga spelare, de värvade ju Niederback nu då från Frölunda, för att kunna utveckla dem och liksom sälja till NHL. Jag tror man har, om jag räknar det snabbt, 10 spelare som är draftade till NHL. Tony Sund kanske inte ska tillbaka till NHL. Men de andra är liksom rätt ålder och ska då vara ett projekt som slutar med att man hamnar i NHL och att det kommer ticka in NHL-pengar då till Rögle. Jag tycker man har stres lite blind på den där grejen att oj, nu ska vi utveckla NHL-spelare, för det då vinner vi som klubb och då får vi mycket pengar också. Man kan inte bara bygga ungt, utan du måste tänka lite, ha lite rutinerade spelare också ett lag.
Ja, nej, det är ju huvudet på spiken, absolut. Och det där, men där samtidigt så var jag har ju liksom hyllat det här till stor del också. Sen finns det ju, det är ju en balansgång. Jag tycker också att man har tippat över lite för mycket den här säsongen, och kanske att det är lite för få äldre, etablerade, tunga namn som ska bära laget, och lite för många yngre, oetablerade. Så att där har väl vågskålen vägt lite skevt för dem nu, och det får väl klart att det måste ju Chris Abbott och rannsaka sig själv lite grann i lagbygget och hur man har satsat där.
Och med det så tänker jag, det beror på om ni vill, så kan vi köra en veckans snyggaste, veckans fulaste, men jag vet inte om ni preppade någonting.
Ja, men snyggaste tycker jag väl, jag måste hylla kanske lite knepigt, men det är så som jag tycker om. Jag såg någon sekvens när Dani Rahimi gick ner och täckte skott med bröstet och ansiktet, alltså gled på knä mot skytten. Det tyckte jag var häftigt. Men den som är den som gör ungefär samma sak i SHL och tacklas som en tjur och orkar tacklas hela matcherna, det är ju Folin i Frölunda. Jag tycker han är värd att få nämnas i sånt här sammanhang.
Ja, veckans fulaste måste väl ändå bli de här, är det bengaler de heter, eller vad var de tände i Örebro där, två stycken var under matchen där, och jag blir bara så förbannad och less när man ser det där inne in i en arena inomhus. Det kan så fort gå så snett snabbt, så att det blir veckans fulaste för mig.
Jag bara hoppas att vi inte får göra sådana rubriker på onsdagskvällen i samband med eller efter eller innan Stockholmsderbyt.
Mm. Det hoppas jag också. Vad ser ni mest fram emot i veckan som kommer?
Stockholmsderbyt.
Mm.
Ja, jag får väl säga avslutningen här på SHL då inför uppehållet. Vissa lag har ju tre matcher kvar här nu, va? Och de flesta spelar bara två matcher den här veckan. Men ändå just att följa den här dramatiken som jag tycker ändå att det är redan nu på när så många lag är inblandade i det här, framförallt kvalstriden då. Slutspelet kommer ju att få sin uppmärksamhet sen.
Och med det så stänger vi ner och vi säger återigen ett stort grattis till dig på födelsedagen, Abris. Och tack för att ni har varit med, både Ros och Abris. Tack till alla er som har lyssnat. Har ni frågor, kommentarer, funderingar så vet ni vart vi finns. Och så hörs vi igen nästa vecka.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.